Vi läser dagens text ifrån Filipperbrevet, det tredje kapitlet och verserna 10 till och med 16. Och det finns på sidan 845 om du har den här röda bibeln. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Jag är en väldigt höjdrädd person. Jag tycker faktiskt att det är obehagligt med höjder och undviker gärna höjder om jag kan. Jag tycker att höjder är bra på avstånd, men det är ingenting jag vill komma nära precis. Så skulle ungdomsgruppen som jag då var ledare för göra någonting som de tyckte var en väldigt rolig och spännande utflykt. Vi skulle tillbringa en hel lördag på en höghöjdsbana i Småland. En hel lördag. Alltså spendera oceaner av tid genom att gå uppe på linor bland höga träd. Först fick jag ett lättare påslag av obehag över bara det här som skulle hända. Men sen tänkte jag, nej Jonas, nu biter du ihop och kör. Och jag var ganska beslutsam på vägen dit i bilen. Men sen när jag skulle till och klättra upp för den första klätterväggen och jag hade kommit en bit upp, då var jag flera gånger på väg att hamna i en freeze zone, ni vet, när man bara blir helt stel. Alltså det var ju faktiskt ganska jobbigt. Allt medan ungdomarna svischade förbi mig och jag själv tog mig metodiskt upp, lite som om jag var någon slags sengångare. Vet ni hur de rör sig? Det var ju inte så, jag känner mig ju inte så väldigt spänstig i det ögonblicket. Det är klart att trots att jag hade fäst karbinhaken ordentligt och jag var säkrad, så hade jag ändå svårt att lita på det. Och så blev jag stående på några rep mellan två träd och kunde inte förmå mig att gå vidare. Det är klart att jag på ett logiskt plan fattar att jag var förankrad, men jag hade svårt att lita på det där och då. Jag visste ju att jag inte skulle ramla ner. Man kan säga att det blev en kamp i mig om vad jag skulle lita på. Skulle jag fästa min tillit till säkerhetstänket, till kabinhaken och till de kallas kanske klätterledare eller någonting så. Eller skulle jag lita på mig själv och min egen förmåga? Det finns ju ögonblick i livet då en människa måste välja. Då en människa bildligt talat behöver välja vad hon fäster tillitens karbinhake i. För alla kommer vi förr eller senare stå på en höghöjdsbana i livet där vi behöver ta beslut om vem eller vad som ska få bära tyngden av våra liv. Ska jag våga lita på att Gud är den trygga klätterledaren och börja gå på linorna mellan träden? Eller är det bättre att sätta sin tillit till sig själv? Och Paulus, han resonerar om detta. Kanske inte om klättring just. Han har ju andra sådana här sportmetaforer, Paulus. Men han resonerar om det i kapitel 3 i Filipperbrevet. Så vill ni följa med så öppna gärna de röda biblarna, för vi kommer liksom kolla i lite texter här. Och i kapitel 3 då så samtalar han med församlingen om ett problem som har börjat röra till det ordentligt bland de kristna i Filippi. Och det har med trons innersta fundament att göra. I vad församlingen fäster sin djupaste tillit. Är det i yttre saker? Eller är det i klippan Kristus? Det finns tydligen krafter i den här församlingen som ifrågasätter Paulus undervisning. Och som har en egen agenda som går ut på att dra församlingen några snäpp tillbaka in i det judiska sättet att leva och tänka. Alltså tillbaka till gamla förbundets regler som fanns innan Jesus. Och man driver till och med på i frågan om det inte ändå skulle kunna vara så att hedningar, alltså icke-judar, också skulle omskäras. Kanske ville man blanda det bästa av den kristna tron med det bästa från den judiska lagen och på så sätt få liksom det bästa av båda världarna. Så det är inte små teologiska skillnader det handlar om här. För vi förstår av Paulus starka reaktion i första verserna i kapitel 3 att det här är inte en periferifråga för honom. Utan det är en fullständigt central fråga. En centrumfråga, skulle man väl kunna säga i Sarum, för er som känner de här begreppen. För det handlar om trons innersta fundament och vad det är som ska bära oss och vad som ska frälsa oss. Ska församlingen i Filippi välja att fästa tillitens karbinhake i det yttre, alltså i lagen, eller ska man fästa sin tillit i klippan Kristus? Och Paulus, han skräder inte ordet här. När han sitter där i sin fängelsecell. Jag kan tänka att hjärtat slår när han får höra detta som håller på att hända. Och han skräder inte orden. Och han skriver då så här. Filipperbrevet 3:2. Var på er vakt mot de där hundarna. De där skadegörarna. Den där sönderskärelsen. Omskärelsen, säger han, det är vi som tjänar Gud i vår ande. och har vår stolthet i Kristus och inte förlitar oss på något yttre. Och temat för den här söndagen är ju i en kraft starkare än vår egen. Och den meningen indikerar att det finns ett sätt att leva där man inte bär upp sitt liv på egen hand. Man har gjort sig beroende av Kristus eftersom att man inser att det är där frälsningen finns. Så att leva i en kraft starkare än vår egen, det är att flytta blicken från de yttre tingens begränsningar över till den obegränsade Kristus. Och om du har bett Kristus komma in i ditt hjärta, så har du också tillgång till kraft. För Kristi närvaro är nämligen själva kraften. Men alla som har varit med ett tag vet ju att det är också väldigt lätt att drifta iväg och börja förlita sig på andra saker än på Kristus. Han hamnar lite på sidan om i våra liv. Och Paulus inser detta. Han inser faran för detta i sitt brev till församlingen i Filippi. Han vet nämligen med sig vad som krävs för att hålla sig kvar i centrum. Hålla sig kvar i frälsningen. Nämligen mognad och urskiljning. Man behöver så att säga kunna skilja på vad som är centrum i den kristna tron och vad som är periferi. Och det här var ju den stora utmaningen för den här församlingen i Filippi. Och han ber så här i vers 9 och 10. Min bön är att er kärlek ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Om Kristi närvaro bor i vårt hjärta, så betyder det också att hans kärlek är liksom inkorporerad i ditt liv, på din insida. Och det är ur den kärleken som mognaden kommer och som förmågan till urskiljning kommer. Så börjar Paulus i början på kapitel 3 och delar med sig av sitt livshistoria för Filipperna. Och han beskriver hur han fostrats i att förlita sig på det yttre. Han var omskuren, han kom från Benjamins stam. Han följde den judiska lagen så petnoga. Och så läser vi att han i sin trosiver förföljde den tidiga kyrkan stenhårt. Och hans önskan var förstås att den skulle utplånas från jordens yta. Det var på den nivån hans engagemang låg. Men Gud kallade Paulus, denna hårdföra farisé, som inte hade någonting egentligen att visa upp för Gud, när han är på väg till Damaskus och han får ett möte med Jesus själv. Men han fick möta Guds nåd. Och han började ett nytt liv. Och han klev in i en kraft som var starkare än hans egen. Och han insåg, jag vet inte hur snabbt det gick, men han insåg att det han lagt hela sitt liv på, sitt engagemang och sitt fokus, det var inte det väsentliga. När allt kom omkring. Han hade trott fel. Han hade ju missat Kristus. Så med den bakgrunden så är det ju inte konstigt att han oroar sig för församlingen i Filippi. När de börjar drifta tillbaka in i det gamla tänkandet. För Paulus är det en omöjlighet att man kan stå med en fot i nåden och en fot i lagen. Man måste välja. Och när han gör då en kalkyl över sitt eget liv med bakgrund av sin livshistoria som han just har berättat för dem, då säger han så här i kapitel 3, vers 8. Att jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. Så Paulus hade fått sitt fokus klart för sig. Han hade fått insikten om att allting handlar om Kristus. Och vad han har gjort. Jag säger det till dig som kanske har svårt att ta till dig det. Att Kristus har gjort allt. Det räcker. Du kan bara ta emot. Och efter att Paulus började följa Jesus med sitt liv. Så på något sätt så levde han sitt liv i en framåtrörelse. I Filipperbrevet 3:13 så säger han ju de orden som vi läste. Att jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till. Det är så vi ska tänka. Alla vi fullkomliga. Eller som det står i folkbibeln. Alla vi mogna. Intressant. Så det som Paulus ser där framme. Det är när försoningens verklighet har dragit allting in i Kristus. När allt slutligen har sammanfattats i honom. Det är det han ser för sin inre blick när han skriver att han sträcker sig framåt. Det är hans bensin, det som ligger där framför. Och det är också så att det är från framtiden som kraften sen kommer honom till del och som liksom blir till, jag ska inte prata mer om bensin, men ja. Ja, ni förstår, det blir till kraft i hans liv. Och i ljuset av detta så blir det ju klart provocerande för Paulus att höra att hans älskade vänner i Filippi har börjat svaja i frågor som har med frälsningens fundament att göra. Och Paulus bildspråk om att löpa mot målet och glömma det som ligger bakom. Det säger ju egentligen inte så mycket om hur det går till, eller hur? Det säger ju mer att han är i någon slags rörelse. Men då är min fråga, det jag ställer till mig själv, det är ju hur gör man det? Hur går man i en kraft starkare än den egna? Så låt oss då titta igen på Paulus. Han som säger i vers 1 eller kapitel eller vers 17 här. Han säger ju: ta mig som föredöme allesammans. Han kliver ut och säger: härma mig. Kolla in mig. Och då måste vi ju ställa frågan: vad kan vi lära oss av Paulus? Hans tankar och attityder och hur han gör. Och den första lilla nyckeln som jag vill nämna. Nu tror jag att min mic, nej, den är på igen. Den första lilla nyckeln som vi hittar i Filipperbrevet 3:10. Där skriver han så här: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Det intressanta med Paulus är att han aldrig verkar vara färdig, utan sträcker sig hela tiden efter mer. Han var inte mätt. Paulus blev aldrig mätt. Han var alltid hungrig. Och detta ska vi ju veta är ju skrivet av en man i kanske 60-årsåldern. Han satt inte och tryckte i ett hörn precis och tänkte: här ska jag sitta tills Jesus kommer tillbaka. Och du och jag, vi kan tappa vår andliga hungerkänsla. Jag har gjort det, du har säkert också gjort det. Vi har inget sug riktigt i oss. Tron blir förutsägbar, kanske till och med lite tråkig. Men se det som en startpunkt. För allt kan förändras. Allt kan förändras. När vi inte har ätit på länge, så tar vi ju inte, och om vi har fastat eller någonting, så kastar vi oss väl inte på en stor biffstek det första vi gör. Vi kanske måste börja i det lilla. Börja med små steg. Ta små portioner som är anpassade efter våra liv, för att börja väcka igång den här andliga hungern. Så fundera gärna på om du behöver göra någon justering i ditt liv för att lära känna kraften från hans uppståndelse och lära känna Kristus. Kanske ta ett litet steg av något slag för att trigga igång hungern. Det går jättelätt att sitta på en stol i ett hörn och vara hungrig. Du blir inte mätt av det. Någonting behöver man göra. Så fundera på det. Ett litet steg. Ta dig inte vatten över huvudet. Börja bara göra någonting. Kanske är det så att du behöver på nytt fästa tillitens karbinhake i klippan Kristus i ditt liv. Så det första vi kan alltså lära oss av Paulus, det är att vi kan väcka den andliga hungern i våra liv. Det andra är att Paulus är ett föredöme är att vara en människa i rörelse. Han har ställt sig själv till förfogande för Gud. Och när han har gjort det, då har han på något sätt blivit en landningsbana för Guds kraft, för Guds godhet, för Guds kärlek till dem som han möter. Vi läser i Jakob 1:22. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Och vill du följa Paulus exempel, så bestäm dig för att jag ska leva ett liv i rörelse. Glöm den där stolen jag pratar om, som är så bekväm att sitta i ett hörn och vänta på att någon ska komma med mat till dig. Börja leva i rörelse. I Filipperbrevet 2 så får vi en mycket praktisk vägledning, eller liten bild av vad det egentligen handlar om. Och i Filipperbrevet 2 är ju alldeles glasklart vad det handlar om att leva ett liv i rörelse. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Och tittar man lite längre ner, ni som ser i Bibeln där, så står det ju: han, alltså Jesus, avstod allt och antog en tjänares gestalt. Så att vara i rörelse är alltså att leva ett framåtriktat liv, precis som Paulus. Och ett tjänande liv, precis som Paulus. För att han var ett föredöme i att vara en människa i rörelse. Och det tredje och sista jag vill nämna, som Paulus är ett föredöme i, det är hans sätt att leva i ett djupt beroende av Gud. Han kunde inte göra någonting själv för sin frälsning. Gud hade gjort allting i Kristus. Och hans egen svaghet, som man ofta nämner om man läser om Paulus, den är inget hinder. Snarare gav det Gud mer plats i hans liv. Det är så roligt, för man tänker ju inte att det ska vara så. Men är vi uppfyllda av oss själva hit upp? Berätta för mig hur Gud ska få plats då. Jag vet inte hur det ska gå till. Vill vi leva i en kraft som är starkare än vår egen, så behöver vi utforska mer vad det betyder att vara beroende av Gud. Så här säger, så här ber Paulus i Efesiebrevet, vers 1 och 17-18. Och den här bönen, den är fräck, kan man säga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande, som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och så kommer det: hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och när vi är där uppe på höghöjdsbanan, så att säga, och vi är lite rädda och tveksamma om det ska bära, om någon kommer bära tyngden av våra liv, så säger Kristus, som är den trygga klätterledaren: se på mig. Kom. Jag har dig. Och så får du sakta flytta tillitens karbinhake från dig själv till Jesus Kristus, som har koll på allt. Och du får börja gå i en kraft som är starkare än din egen. Amen.